God kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimman. Du ska lyssna till, eller ska få lyssna till, bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det är apostlagärningarna bibelförklaringarna är nu. Och vi har kommit till del 8. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30. Och sen så kan du då höra det i närradion på måndagar klockan 19. I stilla veckan så kommer det inte att vara någon bibelförklaring i Värnamo kyrka på tisdagen då, utan då är det lite uppehåll. Men nu är alltså då Håkan Sundliden med del 8 i Apostlagärningarna.
Välkomna till Andreas kapellet den här tisdagskvällen när vi ska studera i Apostlagärningarnas andra kapitel. Vi har ju hållit på några gånger här med de fyra första verserna, eller rättare sagt fördjupat oss i att lära känna den heliga ande. Så kanske vi ska säga, snarare det än just de här verserna. Jo, som sagt, vi har gått igenom här i olika aspekter av den heliga ande och tagit rätt så mycket tid till tungomålstalande och till att tala om hur man blir fylld med helig ande, för att det är inte så ofta man gör det, och ska man göra det någonstans så kan det väl vara lämpligt här i Apostlagärningarnas andra kapitel. Och nu har vi kvar att tala om den heliga ande som person och den heliga andes verk. Vi får se om vi kan hinna med både och idag. Det är inte alldeles omöjligt, även om det låter ambitiöst. Inte alldeles omöjligt, därför att jag tycker inte vi behöver fördjupa oss så mycket i det här med den heliga ande som person. För jag förutsätter att det är en självklarhet för alla er som är här i alla fall. Och förhoppningsvis också för de flesta som lyssnar på det här på annat sätt. Så jag tror inte vi ska behöva fördjupa oss i det på samma sätt, utan jag kan nog gå igenom det lite snabbare. Det är väl några saker här som jag tänker att vi ska titta lite extra på. Men jag tror vi redan i slutet på förra tisdagen han konstaterade att den helige ande stöter vi på, om jag får uttrycka det så, eller möter vi redan i första Moseboks första kapitel och första vers, där det står att Guds ande vilade över vattnet. Nu står det visserligen i Bibel 2000 att det var en gudsvind som blåste över vattnet. Men som jag sa då, så är det ju samma ord, ruach, som betyder både ande, både i opersonlig och i personlig mening. Och när man läser i Gamla testamentet framförallt, så är det ju särskilt den heliga ande som kraft när vi läser om den heliga ande. Vi ser till exempel i andra Mosebok 31, vi kan väl göra något nedslag här i alla fall, andra Mosebok 31, så att vi ser att den helige ande inte är främmande för Gamla testamentets människor eller för Israels barn. I andra Mosebok 31, vers 3 och följande, så står det att Herren säger till Mose om Besalel: jag har fyllt honom med Guds ande, med vishet och förstånd, med kunskap och med skicklighet i allt slags hantverk, så att han kan tänka ut konstfulla arbeten och utföra dem i guld, silver och koppar, slipa stenar för infattning och snida i trä, ja, utföra alla slags arbeten, och så vidare. Det här är första gången som vi lär känna den helige ande lite närmare i Gamla testamentet. Och här, jag vet inte om vi ska betrakta Guds ande här som en kraft. Det står att den här Besalel ska bli fylld med Guds ande, med vishet, förstånd, kunskap och skicklighet. Och här talas det då om den helige ande som skickliggörare till praktiska, konstfulla arbeten. Det kan vara tänkvärt, för att det borde ju inte vara annorlunda i våra dagar. Jag vet att Eva Spångberg brukar tala om sig själv som förkunnare i trä. Och den som har lärt känna Eva något sånär, och kanske inte minst hennes konst, måste väl ändå kunna tänka det, att det är den helige ande som har utrustat henne på ett särskilt sätt. Så att det följer med också in i Gamla testamentet. Så vi ska inte bara tänka på den helige ande som någon sorts abstrakt eller andligt väsen, utan den helige ande kan vi skilja, brukar jag säga, från andra andar på så sätt att den helige ande förkroppsligar, förverkligar det andliga. Ordet blev kött och tog sin boning ibland oss. Den helige ande förmänskligar och renodlar det mänskliga och för in den gudomliga dimensionen i det mänskliga, på skapelsens plan så att säga. Så det är inte så som det är med de andra andarna som vill få oss att bli uppfyllda av sig, där vi nästan som om det vore någon sorts flyktmekanism åker iväg i någon andlig dimension, och att vi blir andliga på det sättet, överandliga. Det är inte Guds ande. Guds ande är åt andra hållet. Förverkligas på skapelsens plan. Så det kan ju det här, de här verserna i andra Mosebok få oss att tänka över. Domarboken kommer sen efter de fem Moseböckerna och efter Josua. Där har jag skrivit Domarboken 6. Där talas det om den helige ande som utrustar och ger kraft åt Gideon. 6:16. När han tvekar så säger Herren till honom: jag är med dig. Och du ska slå midjaniterna som om det vore en enda man. Och så vidare. Och när man kommer sen längre ner i texten till vers 34. Så uttrycks det på det här sättet: men Herrens ande kom över Gideon. Och så vidare. Så här utrustar Gud genom sin ande enskilda människor så här långt. I 15 kapitlet också i domarboken, där handlar det om Simson. I 15 kapitlet vers, det är när han är bunden här, så kommer vi till vers 14, 14b. Då föll Herrens ande över honom, och repen kring hans armar blev som lintrådar när de antänds av eld, och banden liksom smälte bort från hans händer, och så vidare. Så här ser vi också hur Herrens ande, men här kommer ju Herrens ande över honom som en kraft, och något övernaturligt får vi väl säga händer här när han befrias ifrån sin bundenhet. Jesaja, det är alltså efter Saltaren, bra bit in här, Jesaja 61. Från början då: Herrens ande är över mig, ty Herren har smort mig till att predika glädjens budskap. På grekiska, det är översatt till grekiska det här också, till att predika evangelium, står det här. För det ödmjuka, han har sänt mig att förbinda, och så vidare. Det är alltså Herrens ande som har smort förkunnaren och som gör ordet levande och som gör det verksamt. Så vi ser här, bara genom att göra några nedslag, att den helige ande finns ju väldigt påtagligt i Gamla testamentet. Men det som ska hända när vi kommer in i den messianska tiden, det är ju att den helige ande ska komma alla människorna till del. Alla människor som är upptagna i det nya förbundet, i det fullbordade förbundet, ska ha del av Guds ande. Det är alltså du och jag. Så att om det var speciellt för särskilda personer, kungar och profeter och domare och så i Gamla testamentet, så är det för alla Herrens tjänare och tjänarinnor i det nya testamentet. Och det är någonting som vi behöver inte bara påminna varandra om, utan också uppmuntra varandra med. Jag har skrivit upp Joel 2:28, det behöver vi inte slå upp, för det är ju hela pingstdagens predikan, det har vi gått igenom i detalj det här. Anden utlovas alltså till alla Guds barn. Och det är också vad Jesus säger. Och då har jag skrivit här Jesus samtal med den samariska kvinnan. När hon nekar Jesus det här vattnet ifrån Sykars brunn, så säger Jesus: om du förstod vem jag är och vad som är Guds gåva, så skulle du istället be mig om vatten. Guds gåva är ju den helige ande. Och då skulle den helige ande i oss bli så som en brunn, en outsinlig brunn där vi kan ösa med fröjd ur frälsningens källor. Jesus och hans lärjungar, och det här får man väl säga är en utvidgning utav den tidigare förståelsen av den helige ande. För Jesus och hans lärjungar lär oss att anden är den tredje personen i gudomen. Och det har inte varit uppenbart. Visserligen så talas det om Guds ande, så att indirekt kan man ju säga att anden är så att säga förbunden med Gud själv. Det är ju Guds egen ande så att säga. Men att det skulle vara en person, den helige ande, det är nog någonting nytt får man säga i Johannes evangeliet. Vi tittar i Johannes evangeliet kapitel 14. Eller nytt och nytt, det är ju inget väsensskilt ifrån det som har sagts tidigare. Men som sagt, en utvidgning, det är ett förtydligande. En vidgad förståelse skulle man kunna säga. Johannes 14, vers 16. Jag ska be fadern, säger Jesus, och han ska ge er en annan hjälpare. Och det har jag också sagt tidigare, att en annan här kan ju finnas två olika ord på grekiska, och här är inte det ordet som betyder en annan i den med att det skulle vara något annorlunda eller något väsensskilt, utan här är det ordet som betyder en annan likadan, en annan hjälpare. Jesus är vår första hjälpare, eller var deras första hjälpare. Jesus hjälpte dem med allt när han vandrade tillsammans med dem. När han lämnar dem, då blir de oroliga och säger, ja men ni ska få en annan hjälpare som ska hjälpa er fortsättningsvis. Och det är han själv som är närvarande, men genom den helige ande. En annan hjälpare, och här är det personifierat. Sanningens ande som världen inte kan ta emot, och så vidare. Sen har jag skrivit då en liten notis här för mig själv. Nämligen ett utdrag ur den nicenska trosbekännelsen. Den nicenska trosbekännelsen har ju de här orden om den helige ande. Vi tror också på den helige ande, Herren och livgivaren, som tillika med fadern och sonen tillbedes och äras. Så den helige ande är Herren. På samma sätt som Jesus är Herren. Han är livgivaren. Den som skapar och som uppehåller och fulländar ditt och mitt liv. Som tillika med fadern och sonens, vid sidan om fadern och sonen, tillbedes och äras. Så här är den tredje personen i gudomen som vi kan tillbedja och som vi kan ära. Jag tror att man ska stryka under det här med att den helige ande är en person, särskilt i vår tid och för de generationer som nu växer upp som kristna. För att inom postmodernistisk teologi, eller modern teologi, som en, kan man säga, en sorts förlängning också av liberala teologin, det är i alla fall det stråket som jag tänker på, där tonar man ner det personliga draget hos den helige ande och talar om den helige ande i neutrum som en kraft. Så att det är väl bara en tidsfråga innan vi i våra predikstolar får höra det, att den helige ande är mera som en kraft. Och det är ju på samma sätt som man lär inom New Age. Det är direkt anpassat till vår tid. Och därför så är det viktigt att ha klart för sig att den helige ande är den tredje personen i gudomen. Så att vi inte släpper det här med treenigheten. För treenigheten finns uppenbarad genom Jesus Kristus och i Nya Testamentet. Det är ju vittnesbördet. Och som ni hörde nyss i trosbekännelserna, så är det tveklöst så att den helige ande ska tillbedjas och äras. Men det är svagt, inte minst i våran lutherska tradition. Det är inte så ofta, det är därför jag har tagit extra tid med det också. Inte så ofta man talar om den helige ande och hur vi umgås med den helige ande. Hur vi lever i den helige ande. Hur vi hör den helige ande. Hur vi vandrar i den helige ande. Hur vi blir fyllda med helige ande. Det är på något sätt ord, men ord som sällan går sig igenom. Eller som sällan kristna idag kan bejaka på ett sådant sätt som att det vore förverkligat ibland. Så det är alltid något sorts ouppnåeligt mål, någonting andligt som man kanske kan sträva efter, men som vi har lite eller ingen erfarenhet utav. Och det är ju synd och skam att det ska behöva vara på det sättet. Så det här behöver vi gå igenom. Jag har skrivit upp här 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 är det väl. 7 uttryckssätt. 7 sätt som den helige ande uttrycker sig på. Alltså personen helige ande kommer till uttryck på i apostlagärningarna. Och nu vill titta i apostlagärningarna 1. Då har vi ju redan gått igenom det här med vers 16. Vi ska titta på, jag tror det är det här som vi i sådana fall ska fördjupa oss lite granna i när vi talar om den helige andes person. 1:16, där står det: mina bröder, det ord i skriften måste uppfyllas som den helige ande genom Davids mun hade förutsagt och så vidare. För min första punkt som jag då har skrivit här, det är att den helige ande talar. Han har ju talat genom Davids mun. Och det där kommer igen på flera ställen i Nya testamentet. Titta i 13 kapitlet. Nu har jag bara apostlagärningarna ställen här. Apostlagärningarna 13, vers 2. Där står det så här: när de tjänade Herren och fastade, så sade den helige ande: avskilj åt mig Barnabas och Saulus, och så vidare. Alltså den helige ande talar. Hur kunde den helige ande tala? Hur kunde den helige ande säga: avskilj åt mig Barnabas och Saulus, och så vidare? Ja, naturligtvis genom någon människa. Den helige ande uppenbarar sig i och genom människor, genom de kristtrogna. Det är det som kallas för andliga manifestationer eller andens gåvor. Så ni kan höra, det kan vara så också i en bibelförklaring som den här, och jag kan vara helt omedveten om det, att den helige ande talar till någon, att ni hör den helige ande i det som sägs. Fast ni kanske inte tänker på det på det sättet eller registrerar det så. Men det borde vi kunna göra på samma sätt som jag kan höra den helige ande när ni talar. Förmodligen sker det här ofta utan att vi är medvetna om det. Men om vi lyssnar efter Herrens röst, så kommer vi uppfatta det betydligt oftare än vad vi kanske gör om vi inte tänker på det. Så därför är det här viktigt. Det står också i det 20 kapitlet, Apostlagärningarna 20, vers 23. Det är Paulus då som talar här till de äldste i Efesus, och så säger han i vers 23: jag vet bara att den helige ande i stad efter stad vittnar att bojor och lidanden väntar mig. Det kan ha varit ett profetiskt ord som har kommit till honom genom någon människa. Kan också ha varit, som det står här, ett vittnesbörd i hans inre. Men då har det ju varit ett tal, så att säga. Den helige ande har talat i hans inre. Anden vittnar med vår ande, läser vi i Romarbrevet. Så det kan finnas någonting som kanske vi kan likna vid intuitivt, eller vid en förnimmelse. Det jag uppfattar i mitt samvete, eller i mina tankar, eller i mina känslor. Det kan nog vara på många olika sätt. Men jag uppfattar att den helige ande talar till mig, instruerar mig. Inte alltid är säkert att vi kan urskilja om det är den helige ande eller om det är vi själva. Men inte alltid, eller vi behöver kunna urskilja det. Men vi behöver vara lyhörda. Och ibland kanske vi är tvärsäkra på att det är den helige ande. Även om vi är tvärsäkra, så tror jag man ska ha en viss försiktighet när man säger så som Paulus säger här: jag vet att den helige ande vittnar, och så vidare. Men han var väl säker på det, om jag säger så. Och även om någon skulle säga på ett liknande sätt, så är det fortfarande upp till var och en runt omkring mig att pröva vad som är från Gud och vad som inte. Jag kan ju säga saker, ett profetiskt ord till exempel, och göra det i tro. Men det är ju upp till den som lyssnar och tar emot det att pröva det. Det jag säger kanske var rätt för någon och fel för någon annan. Så du är ansvarig för vad du hör, och vad du urskiljer, och vad du bejakar. Det är också viktigt att komma ihåg. Det står också i kapitel 21, vers 11. Så säger den helige ande, den man som äger detta bälte och så vidare. Så det här är den första punkten. Den helige ande talar. Men eftersom den helige ande inte har någon kropp, så att säga, någon mun, förutom vi som utgör Kristi kropp, och han bor ibland oss, så använder han våra munnar, våra ögon, våra öron och så vidare. Vi är Kristi kropp. Den helige ande verkar ibland oss och genom var och en av oss, och betjänar oss genom varandra. Så det här tror jag är en dimension som vi upptäcker mer, återupptäcker mer och mer i våra sammanhang. Det är ju inte något nytt det jag säger, men vi återupptäcker att det är verklighet. Att det kan fungera så här på riktigt. Det är alltså inte bara individualistiska erfarenheter eller uppenbarelser, utan det är erfarenheter som vi gör tillsammans i de små gemenskaperna. Första punkten alltså, den helige ande talar. Nu går vi till kapitel 5. Vers 3. Då sa Petrus Ananias, varför har Satan uppfyllt ditt hjärta så att du ljög mot den helige ande och tog undan en del av pengarna och så vidare. Jag har skrivit här, det andra punkten har skrivit att den helige ande kan bli bedrövad. För så uttrycks det i Efesierbrevet 4:30. Bedröva inte den helige ande. Den helige ande är alltså en person som kan reagera, om jag får uttrycka det så. Som har känslor, som är känslig för dig och mig. När vi talar om den helige ande, och inte bara om att bli fylld med helige ande, utan ja, kanske särskilt när vi talar om det, om tungomålstalande och de andra andliga nådegåvorna, så brukar jag stryka under, jag tror inte jag har sagt det tidigare så att det kan ju passa bra nu då, att den helige ande är en gentleman. Den helige ande är en finkänslig person. Den helige ande gör ingenting i ditt liv med mindre än att du ber honom om det. När den helige ande verkar i våra liv, om det är genom andens gåvor eller på annat sätt, genom bönesvar eller vittnesbörd, så är det alltså i regel svar på bön. De onda andarna däremot, eller de andra andarna, de är ju påtvingande. Men aldrig den helige ande. Så därför behöver vi inte vara rädda för att bli överrumplade eller överkörda av den helige ande. Utan vi behöver istället vara måna om att be den helige ande verka. Och så kommer bönesvaret. Så den helige ande är en känslig person. Den helige ande kan bli bedrövad. Och här då 5:3 så ljuger Ananias för den helige ande. Inte bra. Och den helige ande blir sårad. Jag hörde en utläggning om det här då. Och då sa förkunnaren så här, jag har tänkt på det många gånger. Han sa så här, att det här, ofta när kristna läser det här avsnittet om hur Ananias och Safira faller döda ner till marken, så brukar man förfasa sig över att Gud genom den helige ande kunde slå Ananias och Safira till marken med döden. Det har vi säkert alla förfasat oss över och tänkt, bara inte det, den helige ande bör verka på det sättet i vår tid. Och så sa han så här, men varför förfasar vi oss inte över att det finns kristna människor som ljuger för den helige ande? Det är väl det man ska förfasa sig över. Det är ju det som är det förskräckliga i den här historien. Men när hörde du senast en predikan om att ljuga för den helige ande? Kanske många av oss som aldrig har hört det. Så vi måste behandla den helige ande med vördnad. I ödmjukhet. Umgås med en helige ande i ödmjukhet. Försiktigt. Finkänsligt. Så kommer vi till den tredje punkten, där den helige ande tröstar. Och i den gamla översättningen så stod det ju inte där i Johannes evangeliet att den helige ande var hjälparen, utan det stod hugsvalaren. eller i någon översättning tröstaren. Parakletos på grekiska betyder trösta eller förmana. Förmana tycker vi också är sånt där kärvt ord, men att förmana betyder att hjälpa, bistå, trösta, hugsvala. Det är vad som ligger i ordet förmaning. När någon förmanar så är det att någon tröstar och hjälper, bistår, hugsvalar. Och sådan är den helige ande. Den helige ande tröstar, och det har vi i Apostlärningarna 9, sa jag va, 31. Församlingen hade nu lugn och ro efter förföljelserna i hela Judeen, Galileen och Samarien. Den blev uppbyggd och levde i Herrens fruktan och växte till genom den helige andes tröst och förmaning. Hur gick det till? Hur gjorde den helige ande, tror ni, när han skulle trösta och förmana församlingen i lugn och ro? Ja, precis i linje med det vi har talat om. Genom de olika lemmarna i Kristi kropp. Man hade lugn och ro i hela Judeen, Galileen och Samarien. Och där levde man i den kärlek som man tagit emot ifrån Gud. Där levde man i Jesus Kristus. Där levde man fylld av den helige ande. Där talade man till varandra i hymner, visor och andliga sånger. Där bad man i ödmjukhet. Där umgicks man med varandra i gudstjänstens sammanhang. Där verkade den helige ande med tröst och förmaning. Och det uppbyggdes. Det var alltså inte vilken ande som helst som var verksam ibland dem. Utan var den helige ande som verkade. Ibland när man är i ett kristet sammanhang så undrar man vad det är för andar som har släppts lös. Men det skulle ju vara den helige ande som verkade. Och jag tror att vi kan få tillbaka den tiden. Men det hänger ihop med det som vi talade om redan ifrån första början när vi gick igenom apostlärningarna. Att Herren måste foga samman sin kropp. Det måste finnas ett kärl för den helige ande. Det måste finnas en tätad gemenskap där sten fogas till sten, där vi lär känna varandra, får förtroende för varandra i tron på Gud. Och där vi hittar varandra, där vi är trygga och där vi är bärare utav andens liv, utav andens vatten. Det måste finnas en kropp där Kristus själv är huvudet, där den helige ande kan blåsas in. Så jag tror inte att vi kan ha en församling som ser ut lite hur som helst och alla drar åt sitt håll och att vi sen ska tänka oss att det ska bli väckelse och ska den helige ande verka i den gemenskapen. Det tror jag inte är vare sig bibliskt eller realistiskt. Utan det måste börja med att vi anpassas till evangeliets ord. Kommer in under så att säga Kristi lydnad och där vi anpassas till varandra i kärlek. Och där verkar då den helige ande. Och där verkar den helige ande kraftfullt, kan man läsa i apostlärningarna. Apostlärningarna 13, där hittar vi det fjärde personliga draget. Personlighetsdraget. Vi läste 13:2 där om hur den helige ande talar. Och i den fjärde versen så konstaterar vi att den helige ande sänder ut. Sedan de hade blivit utsända av den helige ande och så vidare. Den helige ande är ju utgivande. Vi tror på den helige ande, Herren och livgivaren. Det vill säga livgivaren, det vill säga den helige ande ger livet vidare. Där den helige ande finns i Kristi kroppsgemenskap, där ges det också vidare, där sänds det ut. På latin heter det missio dei. Där sänds, Guds sändning, det är att Gud sänder ut. Vi tänker på missionärer, men att sända ut missionärer är ju en sak. Men det jag är ute efter det är att den kristna gemenskapen till sitt väsende är expansiv, utsändande. Mission är inte en arbetsuppgift som vi har i församlingen, utan det är församlingens väsende. Församlingen är missionerande. Cellerna som vi ser växa fram i inte minst då i vår gemenskap, de behöver inte evangelisera eller missionera, därför att de är missionerande i sig. Därför att där andens liv är, där sker det här utsändandet, den här expansionen. Och det är det som vi ser här också. Och det såg vi väl också i... nej, det gjorde vi inte. Det kommer på nästa punkt här förresten. Så sänder du ut nöjves med. Det var det fjärde. Och det femte, det är... Det har jag skrivit Apostlagärningarna 15. Det är ju alltså mötet i Jerusalem när de inte visste hur de skulle hantera hedningarna som blivit kristna. Ska de in under lagen eller ska de inte in under lagen? Det var ju det stora diskussionsämnet, och det kommer vi att återkomma till på ett fördjupat sätt när vi går in i till exempel Galaterbrevet. Men det här apostlamötet, det slutar ju i vers 28. Med att Jakob då, Jakobsbrevet har vi ju fördjupat oss vid. Jakob var ju den starke mannen, eller var ju ledaren i Jerusalems församlingen. Han säger här i 15:28, den helige ande och vi har nämligen beslutat att inte lägga någon börda på er och så vidare. Så den helige ande tänker och beslutar. Men också här ser vi att det sker tillsammans med de kristtrogna. Han kanske använder våra hjärnor, om man får uttrycka det så. På samma sätt som man använder vår mun. Att Guds ande verkar i vårt sätt att tänka och besluta. Luther, han hade ju, var ju ofta inne på det här när han talade, just när han talade om den helige ande. Där han varnade för det oomvända förnuftet. Som kan ta vägen var som helst. Och där han talade om den dagliga omvändelsen och sinnets förnyelse. Den helige ande får alltså verka Kristi sinnelag i våra hjärnor och i vår gemenskap. Så här är det inte bara det att de har kommit på att nu ska de göra sig eller så, utan den helige ande och vi har beslutat. Kapitel 16. Där börjar då den andra missionsresan. Och Paulus och hans arbetslag ger sig iväg. Men så står det i den sjätte versen. De tog vägen genom Frygien och Galatien eftersom de av den helige ande hindrades från att predika ordet i Asien. Och när de nådde Mysien försökte de bege sig till Betynien, men det tillät inte Jesu ande. Så den helige ande, och det är alltså nästa punkt, hindrar, och den helige ande vägleder. Om vi tar det där med att hindra och vägleda. Jag ska inte göra några lärosatser utav det här. Men jag undrar om det inte är så ofta. Eller om det bara är så att det är enklast för oss människor. Nu talar jag av egen erfarenhet. Att vara lyhörd för en helig ande när en helig ande hindrar. Det är alltså enklare, åtminstone är det min erfarenhet, än att alltid och allestädes fråga efter vad är din ledning och vad är din ledning, ska jag gå hit eller ska jag gå dit. Alltså vi måste ju få kunna leva våra liv, planera och färdas i den trosgemenskap vi har med Gud. Men sen kan det komma stunder då vi bara känner, nej, det här är inte rätt. Det kanske till och med är det vanligaste sättet, menar jag, att den helige ande leder oss genom att hindra oss, genom att varna oss, genom att tala att om för oss, visa oss att det här är inte riktigt, det här är fel. Nu måste du stanna upp. Här, jag kan inte tänka mig att Paulus och hans arbetslag hela tiden, så att säga, som om de vore osäkra, behövde be till Gud om att ska vi åka hit eller ska vi åka dit. Utan de hade väl sin plan och fullföljde den. Men här står det tydligen att den helige ande hindrar dem. Två gånger, både i vers 6 och i vers 7, så blir de hindrade av den helige ande. Och när man läser sammanhanget så är det inte särskilt svårt att förstå. Därför att det här fick ju den effekten. Om ni vet hur Turkiet ser ut, det är det som är mindre Asien. Då färdas ju de ifrån Syrien, ifrån Israel. Och så färdas de då västerut. Och då färdas de på samma sätt som de hade färdats vid första missionsresan. Men då hade de ju farit norrut. Och andra resan så ska de åka samma väg och så ska de återbesöka de här församlingarna. Men när de ska norrut så blir de alltså hindrade. Och istället fortsätter de längre västerut. Och sen ska de norrut igen då, men får inte tillåtelse utan den heliga ande, utan fortsätter västerut. Ända tills de kommer till Troas, så långt ut västerut man kan komma. Och när de inte kommer längre, för där börjar ju havet sedan. På andra sidan ligger Grekland. Så blir de där, och där de träffar den här kvinnan Lydia där i Troas som de befinner. Jo, men det är Lydia där, va? Ja, det kan ni läsa om själva. Där blir de, och sen på natten så får ju Paulus den här uppenbarelsen, den här drömmen, där en man ropar från andra sidan havet: kom över till oss, kom över till oss. Och det är först som de kommer över till Europa. Så att här är, i och med att de blir hindrade att fara norrut och tvingas att komma västut och västut ända tills det blir stopp, så blir de alltså mottagare för att fortsätta västerut in i Europa. Så det är första gången som de kommer dit. Det var alltså andens ledning. Just det, när de kommer över på andra sidan, som de kommer från Troas, då kommer de till Filippi, och det där är Filippi som de möter Lydia vid det där bönestället, och där de bildar den första husförsamlingen i Lydias hem. Det är så missionen i Europa börjar. Vi kan också påminna om en vers här i Romarbrevet 8:14. Ni behöver inte slå upp det, men det står så här: till alla som drivs av Guds ande är Guds söner. Det är också en vers som man kanske kan ta in i det här sättet att tänka om den heliga ande. Att vi drivs av den heliga ande, men vi kan också hindras av den heliga ande. Och sen den sista punkten här, den sjunde punkten, det är i Apostlagärningarna 20, vers 28. Där vi kan se och förstå att den heliga ande tillsätter ledare. 20:28. Ge akt på er själva och på hela den jord som den helige ande har satt er som ledare över, till att vara herdar i Guds församling. Vi hade ju också det i första kapitlet i Apostlagärningarna 1, vers 26. Där när de hade den här lottkastningen, då hade man ju fått nominera sina två kandidater här, Mattias och, vad heter den andra, Barnabas. Och sedan så hade de ju lottkastning, och då utsåg Gud Mattias. Han utser ledaren. Det var så man tänkte och det var så man gjorde. På samma sätt är det här i Efesus. När Paulus skriver Timoteusbrevet, så säger han på samma sätt till Timoteus att han ska vara frimodig. Glöm inte bort den gåva som du fick när du utvaldes och tillsattes som ledare här i församlingen. Och så skulle jag ju gärna vilja se det, att vi uppfattade ledarskapet också idag, även om man kan ha sina dupier ibland. Men jag tror ändå att man ska behandla människor, vet, att vara i ledarskap, även om det skulle vara den mest förkättrade präst eller pastor, så sitter man ändå på en position som är gudomlig, om man får uttrycka det så. Och man ska respektera eller ha den attityden mot sina ledare, oavsett vad man tycker om dem, så att säga. Man ska alltså respektera ledarskapet på det sättet. Och vara förebedjare för ledare. För det är ju Guds sak att utvälja ledare. Och att vägleda ledare och att tala till ledare. På samma sätt som Guds ande vill verka hos dig och mig, så måste han ju verka så med ledare. Kanske på ett synnerligt sätt dessutom. Så gå inte in och tyck och tänk att det är du eller jag som är den helige ande som ska ha synpunkter på ledandet. Låt oss lämna det till den helige ande. Du har då skrivit här sammanfattningsvis att den helige ande är alltså både livsprincip, kraft, personlig och fulländare. Och det är det här sista nu som vi ska titta lite extra på. Därför att det sjunde, nu har vi gått igenom den helige andes person. Och det sjunde, det som vi har kvar nu, det är den helige andes verk. Vad gör den helige ande? Och den helige ande är både startpunkten för våra liv och den som fulländar våra liv. Både början och slutet, så att säga. Och då har jag skrivit upp Johannes 3. Det här kan ni ju utantill, så jag behöver inte fördjupa mig i det. Men det är ju då när Nikodemus kommer till Jesus och Jesus säger till honom att han måste bli född på nytt för att kunna se Guds rike. Och den nya födelsen är alltså nödvändig för att man ska kunna födas in i Guds rikets gemenskap. Så det är den helige ande, för vi blir födda av ande och vatten. Det är alltså genom den helige ande, genom dopet och tron och andes verksamhet genom dopet och den pånyttfödda tron som vi tas in i Guds rike. Där börjar det kristna livet. Och sen är det kristna livet ett liv i den helige ande. Även om vi lider av att släppa med oss vår kötsliga natur, så är det ändå så att det är den helige ande som är, så att säga, drivkraften i våra liv. Och det är den helige ande som förverkligar sitt rike ibland oss och som fulländar de gudomliga kvaliteterna hos oss och i oss. Det som vi kallar för helgelse, det kallar de ortodoxa kristna för gudomliggörelse. Det är samma tankar. Alltså att den helige ande förverkligar det gudomliga livet i oss och ibland oss. Upprättar sitt rike. Man kan uttrycka det på olika sätt. Så den helige ande är från början, genom hela vår tid här på jorden, och också den som fulländar det till sist. Och det här tycker jag är fantastiskt att tänka på, att man är intagen, som kristen är jag intagen i denna goda livscykel. Ett gott omlopp. Jag har svårt att se och förstå hur jag ska kunna bli en bättre kristen. Jag är inte därför att jag skulle vara så jättebra så jag inte kan bli bättre, utan det är att ju, för varje år som går så ser jag mer och mina brister och ofullkomlighet. Och man kan undra, blir jag någonsin bättre? Men det är när jag tittar på mig själv. Men om jag tittar på Guds ord och löfte, så säger Guds ord och löfte att han ska fullborda det verk han har börjat i mig. Jag ska alltså bli inte bara bättre och bättre, utan jag ska bli fulländad i Kristus. Och det är där jag ska ha min blick fästad. Och det är det jag ska bejaka. För om Kristus, om Gud själv har sagt till dig att jag ska fullända mitt verk i dig, gudomliggöra dig, då ska inte du säga någonting annat. Utan då ska du bejaka det som Gud vill göra i ditt liv. Men det är klart att varje gång vi ser ner på oss själva så ser vi någonting annat. Men det är ju det som är helgelseprocessen. Han växer till och jag förminskas. Jag ser mer och mer mitt elände. Jag blir mer och mer beroende av evangeliet. Evangeliet blir mer och mer värdefullt för mig. Jag ska nämna här också om det som kallas för nådens ordning. Vi har ju i våran tradition, och då tar jag med även de som kommer från andra samfund här, jag tar med svensk kristenhet, har ju ett trefaldigt arv. Det första arvet är ju det apostoliska arvet. Vi har alltså, för att säga det kort då, vi har hela Nya Testamentet. Det är ju det arv som vi har fått. Det apostoliska, det urkristna arvet, trosbekännelserna också, inte att förglömma. Sen har vi ett annat arv som är mer speciellt för oss och som inte alla har. Det som vi kallar för det reformatoriska arvet. Alltså Martin Luther och reformationen, upptäckten, betoningen på rättfärdiggörelsen genom tron. Och detta att vi kan ha ett direkt förhållande till Gud, det allmänna prästadömet. Att vi är intagna i Kristi kropp och så vidare. Det är ju det andra arv som vi har. Och det tredje arvet brukar man tala om som är speciellt för oss svenskar. Det är nådens ordning. Och det är ett arv som har uppstått i samband med väckelserna från mitten av 1800-talet fram till mitten av 1900-talet. Alltså allt det här, de här frikyrkorna, missionsförbundet och pingströrelsen och allt vad det är för någonting. Där finns ett arv i detta. I dessa väckelser som kallas för nådens ordning. Och det är en gemensam iakttagelse av hur den helige ande verkar. Och när man på västkusten, de gamla bibellärarna på västkusten talar om det här med nådens ordning. Då säger man, då anger man först den helige ande kallar. Man har lagt märke till att det är den helige ande som kallar människor till tro på Kristus. Det är alltså inte människor själva som kommer på att nu ska jag bli kristen. Utan den helige ande som verkar evangeliets verk i människor innan de blir kristna. De kallar vid namn på ett personligt sätt, säger han, talar han till dig och drar dig. Och sen det andra delen i den här nådens ordning, eller nästa steg, det kallas för upplysningen genom lagen. Och den kan vara smärtsam. Det var den som de gamla kallade för syndanöd. Alltså när man inser att jag inte bara kallad, utan jag inser att jag måste ha en frälsare. Jag måste ha en Gud som bryr sig om mig och som gör det jag själv inte kan göra. Och att inse det samtidigt som man inte kan göra någonting åt det. Det är det här med syndanöd alltså. Upplysningen genom lagen. Och det nästa steg, det tredje, det är upplysningen genom evangelium. Alltså då har man kommit till den punkten, då har man kommit ända fram till korset. Då har man kommit till den punkten när man ger upp, när man släpper taget, när man blir utblottad, när man dör och föds på nytt. Upplysningen genom evangelium, det betyder att man ser och förstår att det jag inte kunde göra, det har Gud gjort för mig genom Jesus Kristus. Allt det som Jesus Kristus har gjort, från det att han föddes, hela hans förkunnelse, hans undervisning, alla hans gärningar, helbrägdagörelser, brödundret, Getsemane kampen, döden på Golgata kors, uppståndelse från den döda, himmelsfärden, allt det har han gått igenom för min skull. Det har han gjort, det har han vunnit för att ge till mig. Jag får del av det han har gjort. Och när den helige ande utgjuts och den helige ande föder mig på nytt, så är det ju just det här som sker. Att jag får del av arvet. Jag blir ett Guds barn och jag blir delaktig av arvet. Och det är det här som vi får inte hymla med det. Utan vi behöver inte bara upptäcka det och glädja oss, utan vi behöver vara glada och stolta i vår tro. Inte över vad vi själva har åstadkommit, för vi har inte åstadkommit någonting. Men över vad han har gjort i våra liv. Vi ska inte vara stolta och vi ska inte berömma oss, brukar man säga. Nej, men vi ska vara stolta över vad han har gjort. Vi ska berömma oss över det han har gjort. Och vi ska vara glada för att han har gjort det för oss. Och vi ska vara fyllda med det. Fyllda med heligande. Fyllda med evangelium. Och ju mer jag mediterar och tänker på, ju mer jag predikar och undervisar just om de här bitarna, desto svårare tycker jag det blir att se kristna som går med krökta ryggar under lagen och tycker att de inte är någonting. Eller som bara lever i sina egna misslyckanden. Det är jobbigt, för det är alldeles onödigt. Och det svåra är också, tycker jag, inom själavården, att när man talar som jag har talat till er här nu, så känner de sig ofta som att man inte förstår dem och sådär, va. Ja, du förstår inte hur eländigt jag har det. Nej, det kanske jag inte gör, men jag talar inte om det. Jag talar om vad Jesus har gjort för oss. Och när vi ser vad Jesus har gjort för oss, det är då vi blir förändrade i vårt inre. Sen är det så här också, och det vill jag gärna ha med. Därför här till detta, alltså jag ska säga att efter upplysningen av evangeliet så kommer då helgelsen. Eller gudomliggörelsen eller heliggörelsen. Och så brukar man ta, och det är då hela livet pågår den. Att han växer till och jag förminskas. Att jag förstår det här och att jag brottas med det här. Och jag tror och så tvivlar jag och så vidare. Allt, hela det som är det kristna livet. Och så kommer då härliggörelsen. Alltså fulländningen. Allt det här använder man för att beskriva den helige andes verk. Men då har jag kommit på en egen sak. Nu får ni väl pröva det här. Jag har kommit på ett moment till i nådens ordning. Det är nämligen så här att när man talar om nådens ordning och att man blir upplyst genom evangeliet, då får man ju det, då blir man ju tänd så att säga, då blir man född på nytt, då har man upptäckt, då är man fylld med glädje, då börjar det kristna livet med entusiasm och då talar man om den första kärleken. Men alla vi som har varit med, inte bara något år utan i decennier till och med, vi vet ju att det också talas i våra sammanhang ibland lite ursäktande om att ja, den första kärleken, säger man. Förälskelsen, den går ju över. Och när biskop Bo Giertz förklarar det här i en bok som heter Kyrkofromhet, han går igenom nådens ordning. Då så förklarar han det på det här sättet, att ja, man blir då uppfylld med Guds evangelium och man känner sig glad och så. Och det där gör att man får lust att läsa Bibeln. Man får sin glädje i att be och så vidare. Man får någon sorts startkapital helt enkelt, va. Men så skriver han så här att ungefär efter ett år, och det här är fortfarande själavårds erfarenhet, ungefär efter ett år så sinar det där ut. För man är inte alltid så där överväldigande glad, utan de där känslorna försvinner så småningom. Och då är det många som blir förskräckta. Och då förklarar han, då säger Bo Giertz så här att ja, men det ska man inte bli förskräckt över, utan här gäller nu att man ska förstå en ny dimension. Och det är den att vi kan inte basera vår tro på våra känslor. Vi kan inte vara så beroende av känslorna i vårt liv, därför att känslorna går upp och ner så här. Och har man då varit kristen och levt i den helige ande ett år, så måste man lära sig den här lite jobbigare sanningen. Alltså tar Gud bort känslorna ifrån den här människan. Så att den människan måste tro på ordet, måste tro på evangeliet, måste tro på Kristus. Utan att känna. Och det tror jag alldeles riktigt så långt. Däremot så tror jag inte att det är att det är så att säga slutet på det kristna livet. Jag tror att det finns en sak här, just vid den här punkten, när känslorna tar slut, som den helige ande vill lära oss. Det är det här då som är mitt bidrag till nådens ordning. Och det är det att när vi kommer dit här, att känslorna försvinner och att vi måste bygga vår tro på ordet och på tron på Kristus och det han har gjort och ingenting annat, då har vi också kommit till den punkten när vi borde vara kapabla att dela vår tro med andra. När den helige ande kommer över er ska ni få kraft att vara mina vittnen. Om vi inte lär oss förr eller senare, senast vid det här tillfället, om vi inte lär oss att berätta om vår tro för andra, om vi inte lär oss att ge vidare tron genom den helige ande, så stannar vi i växten. Om vi ska fortsätta att utvecklas det andra året som kristna och det tredje året som kristna, så måste vi lära oss att dela vår tro med andra och ge evangelium till andra. För det är så vi växer. Vi kommer inte växa genom att behålla allting för oss själva. Vi kommer att krympa. Och därför skulle jag vilja ha med det här, att när man kommer till den punkten att känslorna börjar försvinna, självupptagenheten börjar försvinna skulle jag vilja säga, då är tiden inne att börja ge till andra. Då är tiden inne att tro på Kristus och det han har gjort alena och att ge evangelium vidare till andra. För det är genom att ge som man får. Det är när vi ansas på det sättet och när den helige ande får fortsätta att verka ibland oss och vi lär oss att ge vidare, som vi kommer att utvecklas vidare och växa vidare. Det skulle man ha med i nådens ordning. Och jag tror att man kan ta in det i nådens ordningstänkande utan att för den skulle göra våld på nådens ordning. Det kanske närmast ett förtydligande eller en aspekt på det här med helgelsen. Det ingår alltså i helgelsen. Och då kan man ju fråga sig hur utbildar vi nykristna? De som har varit kristna ett halvår eller ett år, eller för all del oss som har varit kristna hur länge som helst. Hur utbildar vi våra församlingsmedlemmar att ge sitt vittnesbörd? Vet de vad de ska säga? Är de trygga i att presentera evangeliet för andra? Hur många har de hjälpt till tro under sina decennier? Jag har träffat människor som har varit kristna både 10, 20, 30 år och de har aldrig hjälpt någon annan till tro. Varför inte det? Därför har de inte fått lära sig det. För man lär sig inte det genom att lyssna på predikningar eller kassettband, utan man lär sig det genom att skaffa sig det som en färdighet. Det vi människor, vi lär oss på olika sätt. Ett sätt är att vi lär oss genom att lyssna, studera. Men det är bara ett sätt. Människan lär sig på tre olika sätt. Det andra sättet man lär sig på, det är det som kallas för psykomotorisk träning. Alltså övning ger färdighet. Om ett litet barn ska lära sig att cykla eller spela piano eller någonting sånt, va, så kan du kan låna alla böcker som är skrivna med pianolektioner på biblioteket eller i hela världen och läsa för barnet vid sängkanten. Och lär sig inte spela piano för det. För man måste praktisera det för att lära sig det. Och det är mycket i livet som man bara lär sig genom att praktisera. Tänk om det är så med det kristna livet också. Tänk om det är så att be för andra människor med handpåläggning, att bota sjuka, att evangelisera, det kan man bara lära sig genom att praktisera. Då frågar jag, hur har vi lärt oss det då? Tänk om det är det enda sättet vi kan lära oss på. Då är det inte underligt att det ser ut som det ser ut. Det tredje sättet som man lär sig på, det är genom föredömen. Barnen tar efter sina föräldrar. Man gör som man ser andra gör, som man ser upp till. Alla de tre sätten måste finnas i den kristna gemenskapen, i den kristna församlingen. Och där tror jag inte vi kan gå vidare egentligen. Nu hann jag inte riktigt färdigt, men vi får väl ta det nästa gång då. Jag tror att jag har kommit som sagt till slutet på den här undervisningen om nådens ordning, om den heliga ande. Det är på något sätt som att det lägger sig en tystnad här inne, känner jag, eller en eftertanke. Alltså här handlar det om att den heliga ande behöver få lära oss vittnesbördet, dela vår tro och så vidare. Som en, jag kanske ska säga nödvändighet, eller i vart fall som en nyckel för att kunna utvecklas som kristna. Det låter ju allvarligt. Men jag tror faktiskt att det är på det sättet. Så det ska vi försöka återkomma till när vi kommer in här längre. Hela apostlagärningen är ju fullt med berättelser om hur man hjälper människor till tro, hur de kommer till tro och hur man ber för sjuka och alltihopa. Och även om vi inte kan göra några läror av det, så kan vi ändå ha med ungefär som jag haft med det här nu i avslutningen på det här passet.
Du har lyssnat till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Det är över apostlagärningen och det här var del 8 vi hörde. Vill du höra det i Värnamo kyrka, så är det på tisdagar klockan 18.30. Och nu i stilla veckan så kommer det inte vara någonting på tisdagen, utan då är det lite uppehåll. Och vill du höra det i radion, så är det då som du har hört här på måndagar klockan 19. Det här var en sändning från Värnamo församlings närradio. Programmet heter Bibeltimman. Producent och tekniker för programmet var jag, Ulf Gustafsson. Härefter så kommer sändningen från Radio MF. Du får lyssna till söndagens gudstjänst i efterhand så att säga. Och jag, Ulf Gustafsson, tackar för att du har lyssnat. Jag önskar dig riktigt skön och välsignad vecka som kommer. Hej då.